Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag. Det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Det var i princip 2012 då allt som gick fel, kunde gå fel, i princip gick fel.
Osannolikt på alla sätt och vis. Men för 11 år sedan fick en arbetargrabb från Boden, vars pappa jobbade på bryggeri och mamman var hemmafru och telefonist, Sveriges mest uppburna och ärofyllda uppdrag. Det som ständig sekreterare för Svenska Akademin. Peter Englund hade då varit en del av svensk kulturs finaste institution sedan början av 2000-talet, och det blev 6 år på posten.
Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro.
Peter Englund efterträddes av Sara Danius 2015 och ett par år senare briserade den stora krisen i akademin kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault som bland annat fick till följd att Englund lämnade arbetet i akademin. Sen förra året är han dock tillbaka, och hur det nu står till i lokalerna på Börshuset i Gamla stan, ja, det ska diskuteras i Värvet avsnitt 430, men också om att skriva. Peter Englund är aktuell med sin första true crime-bok Söndagsvägen, berättelsen om ett mord. Och om varför han, en historiker, överhuvudtaget skriver böcker och resan det inneburit. Men vi börjar någon helt annanstans. Här är Peter Englund. Jag undrar ju lite grann hur det står till.
Jo, sommaren har just avslutats. Sådär, och idag så följde jag barnen till skolan. Mm. Och de var taggade och glada. Och det är ju alltid jävligt tacksamt när det är så. Man inte behöver dra iväg dem med hugg och slag och hot. Mm. Och jag själv ser väldigt mycket fram emot hösten. Får sätta igång och jobba igen.
Mm. Jag tänkte ändå att vi skulle börja. Och det var ju fint att du tog upp det här med dina barn. För att jag har funderat lite på sistone hur man får sina ungar intresserade av historia. Jag var själv ingen bra elev i skolan. Liksom. Jag kanske hade lite otur med lärare och sådär. Men har du någon tanke om hur man får sina barn sporrade att intressera sig för historia?
Det är ju det här vanliga dilemmat. Alltså, du leder hästen till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka. Jag tror att man måste invänta två saker. Det ena är att befinna sig på en plats där helt plötsligt barnet kommer med frågor. Och liksom, vad är det här? Jag var på Öland här i sommar. Och då är man ju på Borgholms slott. Och då blir den här frågan, men vad är det här? Och var och hur och var, varför och vilket? Alltså det blir naturliga frågor. Sen har jag då givetvis som historiker en tendens att bli lite doserande. Och det måste man ju undvika. Jag tror att det fungerar alltid bäst just vad det gäller barn, och särskilt ens egna barn. Det är att man måste invänta deras nyfikenhet. Mm. Det går inte liksom att ta allt det här. Jag tycker det är jättespännande, och så liksom att trycker man ner hela 1600-talet som en jävla tårta i ansiktet på dem. Utan man måste lite grann invänta deras frågor. Och de frågorna brukar oftast dyka upp på ett naturligt sätt när man står på en plats eller inför ett föremål. En runsten eller något sånt där. Alltså, för barn är ju naturligt nyfikna. Men de behöver någonting att liksom dra igång den här nyfikenheten på.
Mm.
Och det är inte, bästa formen är inte föreläsningar. Ibland så kan det vara så att de får se saker på tv eller någonting. Men de behöver någonting. Nyfikna är de av naturen, men de behöver någonting att bli nyfikna på.
Jag funderar lite grann på det här med liksom populär, alltså historien i populärkulturen, om man säger så. Och då funderar jag lite grann. Jag har ju hört dig såga Pearl Harbor till exempel, som jag har sett med barnen, som de tyckte var en toppenfilm såklart. Men vilka, om vi liksom hyllar istället, vilka filmer tycker du är adekvata skildringar av historien?
Oj, vad svårt. Ja, det finns ju det går ju, 9 av 10 är ju inte så där jättemycket att ha, om man säger så. Men om vi kan ta en som jag har sett precis alldeles nyligt.
Får jag gissa?
Ja.
Dunkirk?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Du gissar fel. Det var en vild gissning. Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jo, jag har sett den här nyinspelningen av Väinö Linnas Tunte Martun Sotilas, Okänd soldat.
Just det.
Som går på HBO eller Netflix. Och det måste jag säga att jag tyckte den var kolossalt bra. Mm. Och det handlar om att allt ifrån att man känner att man får det tekniska rätt. Och till att jag tycker att när de har gjort det, har de för första gången fått med hur komplex den där romanen är. Alltså det, som har ju väldigt många olika personer. Det finns väldigt många olika lager i den, och hur människor också reagerar på väldigt olika sätt. Alltså just, det är ju det som är det fantastiska med den här serieformen. Man får ju tid att bygga upp de här karaktärerna. Man får tid att komplicera en del av typen av de här relationerna också. Så att den, jag tycker den gör romanen väldigt rättvisa. Och då var det ändå den här Det gjordes en filmatisering 54, jag tror det är fjärde filmatisering. 1954 så gjordes en filmatisering av Line och den var väldigt bra.
Den var svartvit, va?
Den var svartvit.
Jag tror min farsa tvingade mig att se den.
Den, ja, det gjorde han rätt i, tycker
ja.
Jag.
Ja, för jag tror, jag minns det som att jag grät floder, jag var väl 13 kanske.
Ja, men den är också väldigt bra därför att den har någonting som finns i boken. Alltså nämligen humor. Mm. Och saken är den att de som är med i den här versionen från 54, många av dem var ju veteraner själva. Och de visste ju också så att säga hur det var, men också hur det var i så meningen att jag menar, folk gick omkring och skrattade åt saker. Mm. Ibland ett bitterskratt, men skrattade ändå. Att det är ju ett sätt många gånger att överleva. Mm. En väldigt svart humor. Men sen när det här gjordes en nyinspelning av Okänd soldat på 80-talet tror jag någon gång det kom igen. Så då hade liksom det här, då hade det förflutna börjat sakraliseras. Alltså att just det här, man kan ju inte hålla på att skratta. Det får inte vara såna här roliga scener mitt i det här, för folk håller ju faktiskt på att dö här. Mm. I stora mängder till och med. Och den här sakraliseringen som är liksom en pågående rörelse när vi betraktar det förflutna, särskilt när vi betraktar såna här förfärliga ting som då det handlar om andra världskriget. Det gör att moment faller bort. Och de som spelade in den här svartvida filmen 54, de kunde skratta, för de hade själva varit med. Mm. Så det var okej. Okay. Men skrattet är tillbaka i den här filmen då, i den här serien. Hur man är tillbaka. Mm. Men på ett bra sätt, för att den hela tiden balanseras upp mot det förfärliga. Som det är också i verkligheten. Det kan du fastna mig fråga liksom ambulanspersonal eller polisen och sånt där. Att många gånger så är en viss typ av svart humor man måste ha för att överleva. Mm. Så den tycker jag är väldigt bra i det rent tekniska. Om man säger så här att man får se för första. Om du går och tittar på någon sån amerikansk film eller någonting, då utspelas alla såna här strider. De utspelas på ungefär 50 meters håll hela tiden. Det är ju för att det ska vara tydligt att se. Medan i den här nyfilmatiserande avstånden alltid de korrekta. Det är åtminstone 300 meter till någon när du håller på att skjuta ihjäl någon eller sånt där, i bästa fall. Så att alla de här liksom dramaturgiska förenklingarna du ofta får, inte minst i amerikanska tv-serier och filmer, de är borta då. Det gör vissa saker blir svårare att förstå, men man fattar också att det är så här det var.
Mm. Har du fler exempel?
Jag tyckte till exempel att den här filmatiseringen som handlar om den här mordattentatet mot Hitler, vad heter den? Valkyria. Den tyckte jag var bra.
Okay.
Och jag tycker också, jag är väldigt kluven inför den här undergången. Mm. Faktiskt. Jag först när jag såg den tyckte jag inte om den. Jag sa det skälet att det var typiskt att de inte kunde berätta sig vilken typ av film det var. Alltså den växlade hela tiden berättarperspektiv. Men, och jag kände dåligt, jag var lite mer liksom, då undervisade jag på Dramatiska institutet, jag var professor där, så då var jag nog lite mer sådär, ja men så här kan man inte göra, man kan inte blanda så här, ni måste bestämma er för vilket berättarperspektiv ni ska ha. Men sen när jag sett om den, jag såg om den för ett par år sedan, och då såg jag, nej men den ger nog en rätt bra bild ändå av vad detta var.
Jag känner ju bara till den från det där mimet.
Ja, det är ju lysande.
Ja, verkligen.
Åh, jag älskar det. Jag har det som ett ambition. Jag ska förr eller senare ska jag göra en sån själv. Det finns ju såna generatorer du kan lägga in den.
Mm, vad kommer din meme handla om?
Ja, det är det. Jag har inte hittat någon som är nog bra. Sådär. Nej, jag älskar det.
Ja.
Det finns, jag har till och med lyckats hitta på en sån här sajt där de bästa var samlade var.
Mm. Får jag hämta kaffe?
Du får hämta kaffe.
Tack. Förlåt.
Jag blev så fruktansvärt sugen.
Du vet, jag sa ju det. Din stackare.
Jag kommer inte kunna låta bli. Jag hörde hur den slog av.
För jag har nog sagt det väldigt mycket slentrianmässigt att det är en beroende personlighet. Men jag är inte säker på att det rent vet. Alltså, jag vet inte om det finns evidens för att det faktiskt finns människor som har större benägenhet till beroende än andra.
Jag vet inte. Jag tror det. Men det blir liksom. Du talar om evidens. Jag talar om anekdotisk bevisföring då. Sådär. Jag, i min släkt så där hemma i Norrbotten på min pappas sida så fanns det ett antal alkoholister. Mm. Och jag vet också när jag växte upp där i Boden, eller rätt sagt man gick på gymnasiet och sånt där, det gick att väldigt snabbt se ursäkta, några personer att de ligger i riskgruppen. Mm. Alltså de kommer mest troligt åka dit. Och att det, jag vet inte vad det är, någon slags biologisk liksom, sårbarhet, vad som helst. Det handlar inte om en karaktärsmässig sårbarhet eller en karaktärsmässig svaghet. Men att det finns någonting, den upplevelsen har jag haft både från att se alkoholister i släkten och också se liksom, människor som gick åt helvete för, som jag hade som kompisar när jag gick i gymnasiet. Att det var någonting i dem.
Mm.
De valde inte det här.
Nej, just det.
Alltså just, utan att det här missbruket valde dem.
Mm.
Jag har ju sett båda delarna i mitt eget liv. Alltså människor som jag känner. Att de som tar sig ur det och de som går under.
Mm.
Och sen har jag ingen riktig förklaring till vad som skiljer dem åt. Men herregud, alltså jag gillar alkohol sådär, men jag dricker på det här barbariska liksom norrbottniska viset, man super till en gång i halvåret.
Mm. Samtidigt så, jag menar, du beskrev i, jag tror det var 60 minuter med Erik Skylt, det gamla radiogeniet, hur du liksom renskriver anteckningar då efter middagarna på Gyllene Freden och är rätt lullig.
Då talar jag om den här liksom salongsberusningen.
Ah, okej.
Okay. Och det har jag upptäckt, och det tycker jag mer och mer om, alltså salongsberusning. För att det är ju sådär att man är ju lite berusad. Det går ner på de här rätta ställena bara. Alltså lite grann omdömet trubbas av lite grann. Man blir lite smartare, lite snyggare. Man pratar lite mer flytande på något sätt. Så salongsberusning, oh ja, det har jag inget emot.
Sådär. It grows on you.
Ja, det kan man göra. Det är så dags nu det. Men utan jag talar mer om det här sättet som liksom när man var ung. Mm. Och som jag fortfarande kan tillämpa det här. Jag brukar säga om liksom att man liksom verkligen super till, och så vaknar man upp med helskägg och tatuering i Singapore en vecka senare. Mm. Alltså sådana grejer har jag gjort, och det kan jag fortfarande göra.
När var din senaste superfylla?
Ja, det var i våras.
Okej.
Okay. Ja, det var verkligen inte bra.
Så det var inte vackert.
Nej. Och jag blev verkligen arg på mig själv. Mm. Jag blev verkligen rasande på mig själv. Liksom, hur gammal är du? Nu får du fan sluta med det här. Men det är ju ingen som kommer till skada förutom mitt eget ego, om man säger så.
Det var understädade former?
Ja,
eller?
Ja, det är alltid understädade former.
Okay.
Det enda sättet som det kan ske. Alltså man ska befinna sig bland vänner, det ska vara lite tryggt. Sådär. Och faller man ur ramen så är det ingen som tar bilder på en och lägger upp på Twitter.
Nej. Samtidigt som du då helt plötsligt var liksom on top of the world rent karriärmässigt och ett nyfunnet kändisskap, så var det ju kaos hemma.
Ja, gud ja.
Med liksom, ja, men jag antar att du gick, det var någon slags skilsmässa.
Ja, alltså, nu talar jag om det som skedde 93-94 sådär. Och det var ju helt förfärligt. Och det är väl lite grann också, en del av det är ju kanske konsekvenserna att du har det här, att du har de här två liven.
Mm.
Där jag har då försökt hålla de här isär. Här har jag mitt yrkesliv, här är mitt yrkesjag, nu har jag den hatten på mig. Och att det är också... där har jag inget problem med de här förändringarna, allting som händer och så vidare.
När du säger liksom att det har krisat på endera fronten, så antar jag liksom att hela den här jävla akademihärvan måste ju ha varit en sån kris, alltså ett nästan trauma för dig, eller?
Nej, det är väl det som är lite grann det intressanta, för det var folk som pratade med mig, men hur mår du nu, hur klarar du av det här och sånt där, och jag förstod nästan inte vad de menade. Alltså det var ju en förfärlig sak rent yrkesmässigt, men det är ju fortfarande så att liksom att akademin och allt som har med den att göra, det ligger ju framförallt, det ligger ju i min yrkessfär. Sen är det ju så att akademin som en institution är ju lite speciell. Detta att folk sitter ju där på livstid. Eller åtminstone när jag blev invald så var det ju bara ett sätt att komma ut ur akademin och dö.
Mm.
Med allt vad det innebär, så att det blir ju en väldigt stark familjekänsla ändå. Så att där kan det ju, när du får den där typen av institutioner som är lite hybrider då, det är å ena sidan så är jag där på grund av min yrkeskompetens, och jag, så att säga, det jag gör där, det är att jag utövar min yrkeskompetens, men sen samtidigt finns det de här formerna som gör att det blir liksom, det blir ändå på något vis semi-privat. Men så att det var ju en förfärlig sak det som hände med krisen, det är tveklöst så, jag tyckte det var en plåga. Men sen när jag väl hade fattat beslutet att träda ur, så kände jag att då kom ett stort lugn över mig.
Mm. Och nu är du tillbaka. Hur mår hon?
Hon mår bra, akademin skulle jag nog säga. Jag brukar säga att det är liksom ett tabubrott kan få två följder. Antingen så ser man att tabuet inte finns och sen så börjar man inte respektera det längre. Eller också så blir tabuet, förbudet, ännu starkare av just erfarenheten av att tabuet är brutet. Och jag tror att den här krisen med allt vad det innebar, man har nog för samtliga som är kvar, skapat en väldigt stark känsla av att så här får det inte vara. Mm. Det får inte funka på det här viset. Det får aldrig mer återupprepas. Sen har det ju kommit en väldigt massa saker. Det har ju förändrats. Det var ju därför jag överhuvudtaget kunde gå tillbaka. Det har förändrats liksom uttygningen av stadgarna. Det finns ett särskilt dokument för det. Det finns en arbetsbok hur man ska arbeta och sånt där. Det finns en väldigt massa nya personer invalda och så. Inte minst att vi har en hög jurist på plats och sånt där. Jag känner att det finns nästan var och en av de här olika sakerna. De här nya personer, hög jurist, vi har den här uttolkningen av stadgarna, arbetsboken. Var och en av dem skulle i sig, och då förutom erfarenheten, förutom den förfärliga, fasliga, allt nedbrytande erfarenheten som krisen innebar, som ju är liksom en spärr i sig, men det är ju ingen formell spärr. Men alla de här olika momenten är i sig så att de skulle kunna hindra en återupprepning. Mm. Och jag tror inte på att det går, med de här sakerna på plats så går det inte att återupprepa det som skedde.
Mm. När jag slog i läggen så att säga, försökte se om du har sagt någonting om Matilda Gustafssons bokklubben, men jag hittade ingenting. Vad tyckte du om den?
Jag tycker den är bra. Mm. Jag tycker den är bra. Jag läste den och jag tror inte att jag kunde hitta ett enda fel.
Nej.
Alltså något som jag kunde anmärka på. Där. Mm. Så det var någon sån här struntsak bara. Men jag tycker att den är bra. Och jag tycker att den skildring den ger av vad som skedde är den bästa jag har läst.
Mm. Alltså det stormade ju något så in i helvete. Läste du liksom tidningarna under den här perioden?
Alltså när jag var sedan sekreterare, när vi valde in någon, så tillhörde det mitt standardprotokoll att jag sa till den här personen att om du har haft som vana att googla ditt eget namn så kan det här vara ett väldigt bra tillfälle att sluta med det.
Mm.
Och jag har nog försökt hålla mig borta generellt sett. Jag är inte ens en googlar mig själv. Om man vill ha en någorlunda god nattsömn så ska man liksom inte försöka snappa upp allt som sägs. Så att nej, jag följde inte med. Jag följde inte med allting väldigt, väldigt noga. Men det är också så därför att jag följde ju med det som hände internt.
Mm.
Och många gånger, det man kunde läsa i tidningarna, det var ju liksom spekulationer. Det var ju bara skuggor, bleka skuggor av vad som pågick. Så att det var ju någonting som jag inte kände att jag behövde heller tidningarna för att förstå.
Mm.
Av lätt insedda skäl, i och med att jag visste ju vad som pågick.
Det märker man ju, alltså nu lyssnade jag igenom massa reportage från den tiden i radio och sådär. Och det är ju en väldigt stor frustration eftersom alla bara gissade under en väldigt lång period.
Ja, eller hur? På FRA då sa man sådär att ja, de som snackar, de vet inte. De som vet, de snackar inte. Och det blev lite grann så där.
Du har ju förlorat ett par kollegor. Mm. Alltså, hur minns du Kristina Lund till exempel?
Ja, ja. Nej, henne kan jag verkligen sakna. Vi satt väldigt ofta bredvid varandra. Eller jag satt mig ofta, liksom, om jag hade en chans satt jag mig bredvid Kristina på fredagen. Och för att hon var ju sån jävla berättare. Och mycket handlar om hennes eget liv. Och det är ju en sån förlust att hennes fulla biografi kommer aldrig skrivas.
Hur minns du Sara Dan just då?
Med värme. Jag var ju väldigt glad över att Sara blev invald. Jag var väldigt glad att se Sara gjort till ständig sekreterare också. Jag tyckte hon var det absolut bästa valet. Definitivt. Och vi kunde ha väldigt roligt ihop. Ja, och sen var ju Sara en komplicerad person som vi alla var. Som vi alla var faktiskt. Och vi kunde ha våra saker, vi kunde vara oeniga om också. Liksom, hur man skulle fungera som ständig sekreterare och sånt där. Men hon hade ju, tycker jag själv, flera kvaliteter som jag inte hade som ständig sekreterare. Som jag gjorde att jag kände att det här jobbet kommer hon klara.
Vilka privilegier kommer med en stol i akademin?
Du har ju till exempel, är det så att du har ju, det finns ett litteraturbidrag. Alltså du får, när du köper böcker som har så att säga med akademin att göra, Så du tar kvitton på dem och så lämnar du in dem i kassan och så får du tillbaka de pengarna. Så man har ett litteraturbidrag som, vad är det på, 75 000 eller något sånt där. Jag har nog aldrig använt upp det helt. Så det finns ett litteraturbidrag.
Det är ändå styvt att köpa böcker för 75 lax.
Ja, men det är nog de som har gjort det. Okay. Men jag har aldrig kunnat toppa det. Jag har aldrig kunnat ta det hela. Mm. Men jag tror en del som verkligen sköter sitt uppdrag så där, det är jag helt övertygad om. Då kan man nog plocka åt och som läser snabbt. Mm. Då kan du nog ta upp det till 75 000.
Gör du det? Läser snabbt?
Jag läser rätt snabbt, det gör jag. Mm. Det hör till. Sådär. Men mitt problem är att jag läser snabbt. Alltså jag är väldigt, väldigt intrimmad på sakprosa. Så att sakprosa kan jag läsa väldigt, väldigt snabbt. Sådär. Och bara skanna sådär.
Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Jag hör en väldigt ljum recension av Söndagsvägen i radio, tror jag det var.
Jaha.
Minns du alla dina ljumna recensioner och hur de brukade ta på dig?
Ja, det tror jag nog. Det okay. Tror jag nog, men jag har nog en jag har en dubbel relation där. Alltså det är också att väldigt... Jag håller dem ifrån mig, det gör jag. Men jag håller också ifrån mig väldigt berömmande recensioner.
Du läser dem inte?
Jag kan avbryta båda två. Jag kan avbryta läsningen av båda två på något sätt om man fattar vad det här går ut på. Men jag vet att jag hade en upplevelse när stridens skönhet och sorg, när boken om första världskriget, när den kom ut i Storbritannien, och jag tänkte det här kommer ju aldrig gå, för det är där 80% av alla böcker som om första världskriget som skrivs i Storbritannien, och så hade jag fått de första recensionerna. Och då var det väldigt bra. Jag vet, jag läste en spalt. Jag vet precis var jag satt på mitt stamfik i Uppsala. Jag läste en spalt av recensionen och sen slog jag ihop den. Mm. Och så fick det räcka. För att jag tror att både dåliga recensioner och väldigt berömmande recensioner, de på något vis som tenderar, de definierar ju om en. Även i egna ögon. Man vet ju vad man är. Man vet att, att så dålig är jag inte. Men frågan är om jag är så bra.
Mm.
Att känna tacksamhet över det man har istället för att vara jävligt otacksam över det man inte har. Det är också en väldigt, det är en genväg till, om inte lyckas, i alla fall balans i livet. Att inte hela tiden vara fixerad på det jag inte fick, utan se helvete vad mycket jag har fått.
Mm. Och så känner du kring ditt eget liv?
Så känner jag kring mitt eget liv, definitivt. För jag har ju, precis som du säger, det är ju, när jag först började reflektera så att säga banan, hur denna banan såg ut, så där, så är det, den är ju väldigt osannolik.
Mm.
Sen är det ju, som jag skriver det här i Söndagsvägen, det är ju att det finns ju någonting där i när man överväger sina alternativa liv, så visst, ibland så funderar jag på vad hade hänt om jag hade stannat i Boden, vad hade hänt om jag hade stannat i armén eller något sånt där, blivit lärare eller någonting. Det är inte säkert att jag hade blivit lyckligare av det. Men inte heller säkert att det har blivit olyckligare. Men givetvis så tror jag att alla människor som har framgång, det är självfallet så att om inte det föder en tacksamhet hos dig, så då kommer du aldrig bli lycklig. För då kommer det hela tiden handla om att du måste hela tiden ett steg till och ett steg till, ett steg till. Och du måste bli big in Japan innan du kan känna dig nöjd.
Mm.
Att den där förmågan att vara tacksam över allt man har skänkts. Det är en god förmåga.
Roligt att du nämner Big in Japan. För att jag har nämligen ett experimentellt moment här. För du pratade i något av dina sommarprat om relationen du har till den låten. Men då tänkte jag på Speck. Spela upp tre låtar för dig.
Mm.
Som jag inte har en aning om huruvida du har en relation till eller inte.
Det var vågat.
Och sen se vad de väcker för associationer.
Ja, ja.
Det är en lek, kan vi säga.
Går det så går det.
Går det så går det. Vi börjar. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. Det är blankt.
Ingenting.
Okay.
Nästa.
Vad är Sunday Bloody Sunday med U2 då?
Jaha, jag har aldrig varit inne i dem riktigt.
Nej, okej. Vi går vidare.
Ja.
Okej.
Okay. Jo, men den här, det här kommer jag ihåg därför att jag såg den här melodislagerfestivalen när de vann.
Ja, du var tonåring då antar jag.
Jag var tonåring då, var liksom kär för första gången och sånt där. Så ja, ja, herregud, ja. Men också kär för första gången, tonåring, vänsterproggare, tyckte, men vad fan, så här får man väl inte gå klädd. Stickan Andersson, han tycker ju folk är dum. Alltså, också tillhör de här. Det var ju väldigt kritik mot Schlagerfestivalen liksom från vänsterhåll i Sverige. Där. Sverige hoppar ju av något år till och med.
Okej. Okay. Doing the
omoralisk Schlagerfestival. Som jag till och med har sjungit någon gång.
Ja, okay.
Men det jag minns, det är just det här istället, att det här, jag är i övre tonåren och kär för första gången.
Mm.
Ser dem på TV i sina outrageous scenkostymer.
Hur korrekt är historieskrivningen av slaget vid Waterloo?
Ja, den är väl så där. Men man får väl se det att det är en metafor.
Ja.
Sådär. Men Jag fick en, jag hade en lite grann svag, liksom en soft spot där för ABBA. Så under 80-talet så var det, även under 70-talet så fortsatte jag att säga så här, ja men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så jag kunde då säga, även utifrån min position så här lite vänstersnubbe och sånt där, så jag hade ett antal diskussioner jag kunde säga, men ABBA är bättre än sitt rykte. Mm. Så att jag lyssnar fortfarande på ABBA.
Jag sticker in med en fråga här. Hade du dialekt när du flyttade till Uppsala?
Ja, svag dialekt, det hade jag nog.
Okay.
Sen är det som talas i Boden talas ju, det är något som kallas norrländsk rikssvenska.
All right.
Så det är lätt, det är ju liksom bara traditionellt väldigt mycket en tjänstemannastad med mycket in- och utflyttning. Och sen är det rikssvenska talas, ordentligt rikssvenska, det är Nyköping. Men uppe kommer från Boden är det lätt att bli av med.
Nu tar vi låt tre nu då, och får se ifall den väcker något.
Brothers in Arms, ja. Ja.
Händer något i dig?
Ja, mitt första minne av den, det var när jag blev när min första bok hade kommit ut, Poltava, och så satt jag och blev intervjuad av Kersti Adams-Rey. Och då, det var min första radiointervju också. Och det var med musik emellan. Och då spelade hon den här, just för hon sa att den här passar ju väldigt väl eller någonting. Och jag hade faktiskt inte hört den tidigare. Och jag har ändå gillat det. Jag har ändå lyssnat på Dire Straits. Men den hade inte fastnat i huvudet. Men den är för mig. Då är jag i den där radiostudion. Mm. Och blir intervjuad om min bok.
Okay.
Och sen efter det så... Jag lyssnar på den där och den är ju... Ja, den är ju tung. Den har liksom en ödesmättad stämning i den.
Ja, får man säga.
Ja.
Har du liksom musicerat själv?
Nej. Nej. Nej, tyvärr inte.
Aldrig varit med i band eller så?
Jag önskar jag hade varit med i band. Mm.
Varför åldras du så långsamt?
Jo,
ser likadan ut nu som du gjorde för 10 år sedan.
Ja, säg det. Jag vet inte om jag gör det. Men det möjligen har att göra med att jag liksom, röker inte och jag dricker inte. Och jag...
Förutom på torsdagar.
Förutom på torsdagar. Det var väldigt länge sedan jag använde droger. Sådär. Jag vet inte. Jag försöker sova ordentligt. Jag har ingen aning.
Motionerar du?
Ja, det försöker jag göra. Cykla mycket. Och sen nu, de här senaste 5 åren någonting, då liksom har jag insett att för att hejda det kroppsliga förfallet, för det finns ju där, så då har jag liksom börjat gå och träna också. Mycket, mycket därför att som, om du är författare så då sitter du på ditt breda ärsle, ett ärsle som turnerar och blir allt bredare med åren då. Sitter du där, och framförallt för att träna, man får jävligt dålig rygg. Mm. Så framförallt träna ryggen.
Jag har ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Då har jag fått lite hjälp av mina pojkar Love och Salvador med ett par av de här frågorna. Mm. Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut?
Den ska vara ljusblå med en stor kokt kräfta på.
Okej, okay. Ja, all right. För du gillar kräfter.
Ja.
Har du ett favoritblock i Minecraft?
Jag höll på att säga TNT. Ja. Jo, det är nog TNT.
Ja.
Jag menar, det är väldigt mycket. Kan du tänka dig Minecraft utan TNT?
Ja, jag har aldrig lyckats göra TNT faktiskt. Ja. Men jag jobbar på det. Är golf en riktig sport?
Nej.
Nej,
det är det inte. Det är samma som jag har jättesvårt med begreppet e-sport också. Sådär. Du liksom kan sitta ner och sporta.
Nej. Nej, det går inte.
Nej, det är lite grann. För mig det är det där. Det är de här klassiska, de som fanns redan i antika Grekland, höll jag på att säga. Eller för att tala såna här gymnaster och sånt där som gör saker på barr och sånt som jag tycker, det där är inte fysiskt möjligt.
Det är riktig sport.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det ställer någon slags... Jag menar, de flyger ju nästan. Mm. Sådär. De gör saker som upphäver tyngdlag. De gör saker som jag överhuvudtaget aldrig skulle kunna drömma om att klara av. Det är... Det är sport för mig.
Bra, då stänger vi frågor, succémomentet frågor du inte fått förut. Och så vill jag då att du berättar om din kommande podcast.
Det är alltså om, det har gjorts en podcast på den här, min nya bok som heter Söndagsvägen. Och jag visste inte riktigt, det är inte jag som har gjort den. Utan det kom hem en snubbe till mig och började ställa frågor till mig. Mm. Och jag tror ju mer liksom att jaha, nu ska jag... För jag hade ju sagt att det finns material, det här kan man göra bra. Jag hade ju, till exempel jag har ju hela då förundersökningsprotokollet, eller FUPPen som vi är inne i sånt här för att säga. Hade hela förundersökningsprotokollet jag digitaliserat sånt där och jag skickade över det och sa att här finns det ju massor, man kan ta... Liksom läsa ur de här förhörsprotokollen och så och med hjälp av det... pussla ihop en bild av det här oerhört märkliga mordfallet som jag skrivit om i Söndagsvägen. Och så kom det hem en snubbe till mig och pratade med mig, och jag tog det med lite grann som att nu gör vi, jag hjälper till lite grann med researchen. Men det blir ju att jag sitter och pratar där. Att det blev huvudsaken. Och det fattade inte jag att det skulle vara.
Okej.
Okay. Och det var ju lite roligt. För jag tror att då gjorde det innebar också att jag slappnade av. Mm. Att jag inte satt och på något vis föreläste. Utan han ställde frågor. Och jag trodde att en del av det här, det är ju sånt som han behöver för att kunna göra den här. Så det var lite kul. Mm. Det är ju ett helt nytt sätt att göra det här på. Det är det ju.
Ja.
Och också sådär att jag har aldrig gjort det. Det blir lite grann som, du vet, filmer. Man gör bakom filmer. Och det här är lite grann som att det är lite grann åt det hållet. Att det blir liksom en bakombok.
Ja, vad roligt.
För det blir ju, du närmar ju en bok fast från ett helt annat håll. Så pratar du om den på ett helt annat sätt.
Men det går väl liksom inte, för det är ju en kort serie, det är 6 avsnitt och ja, de släpps liksom i batch, alltså alla släpps på en gång, va?
Just det.
Så du kommer aldrig ha en egen snackepodd eller så?
Nej, det tror jag inte. Jag har fått något erbjudande om något sånt här projekt som jag möjligen kan tänka mig att göra. Men jag menar, det kräver också en särskild talang. Alltså,
tack.
Men det kräver också en fråga om tajming.
Vet du vad du ska skriva härnäst?
Ja, jag är redan halvvägs.
Ja, okej. Okay. Kan du avslöja något?
Nej. Jag vågar inte prata om det. För då, det är liksom, jag tror det där är inte bara såna här, någon slags gammal författarvidskepelse. Det är också på något sätt att om man bara pratar om det, en del av energin går ur. Alltså.
Mm,
det är som att man går och tjuvhåller på något. Och sen är det också så, genom att inte prata om det, då kan man också slänga det i papperskorgen till slut.
Just det. Vilket jag antar att du har gjort med ett antal projekt genom åren, eller?
Ja, några projekt. Det är inte många, men några. Mm. Ändå. Alltså man måste vara beredd, och jag har ju haft det är ju den stora fördelen om det har gått jävligt bra för dig och du har skrivit böcker så du har kunnat tjäna pengar och kunnat leva på det. En av de sakerna det innebär, eller som jag tycker det ska innebära, det är att om du skriver något som du inte tycker håller, då kan du slänga det.
Mm. Vad vet du om din framtid? Eller tror dig veta?
Mycket lite. Jag har alltid, eller jag har väldigt länge sedan har jag haft en tidshorisont som har sträckt sig två år framåt, max. Det var det som var väldigt omvälvande när jag blev ständig sekreterare. För då visste jag exakt vad jag skulle göra i 6 år framåt. Mm. Och det var nästan knäckande i sig, förutom all annan press som det innebar. Så jag har, i regel har jag bara en framtidshorisont som ligger 1-2 år. Och så vill jag gärna ha det, faktiskt.
Mm. Mm.
Jag tycker det är bra att ha det på det sättet. Jag vill inte veta vad jag är om 10 år, please. Nej.
Men om det nu fäster med det här bokprojektet så kommer den ut nästa år då, får man anta, eller någonting sånt?
Nej, den kommer ut 2022.
Ah, okej. Okay. Mm.
Om allt går vägen, inshallah.
Ja, jag
förstår. Trä.
Jag förstår.
Alla reservationer som finns.
Du, vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera kvällstopp.
Okay.
Jag tycker att kvällstopp slår dagdopp sådär, med en faktor på 10 ungefär. Det är, ljuset är mycket mjukare, vattnet är mycket varmare, och det finns något oerhört sensuellt sådär, att ta sig ett kvällstopp efter en lång varm dag.
Mm. Naken?
Om det går.
Ja.
Om det går.
Ja. Men inte i Fyrisån, va?
Jo, tack. Jag var faktiskt förra veckan var jag med mina 2 småflickor och vi badade i Fyrisån, men det ligger ett bad som ligger vid det gamla Uppsala, och där var vi och tog ett kvällstopp.
Ja, ah, trevligt. Stort tack för att du kom in. Har du haft det bra?
Här menar du?
Ja.
Ja, oja.
Ja.
Tiden här, den har bara rusat iväg.
Ja, visst. Tack.
Tack själv.
Ja, och podden om Peter Englunds bok Söndagsvägen och själva boken finns ute nu. Sök och du ska finna. Förstod du förresten den röda tråden i låtarna jag valde att spela upp för Peter? Ja, det var ju krig som var temat. Nästa vecka låter det bland annat så här i Värvet.
Idol tar liksom 50% av min tid och energi.
Ja, visst är det PR-geniet och Idol-jurymedlemmen Nicky Amini du hörde där. Jag vågar nästan lova att du kommer gilla det avsnittet, så missa inte det för allt smör i Småland. Vi som gör Värvet, som för övrigt ges ut av och på Acast, är jag, Kristoffer Triumf, och producent och allt i allo Mattias Nordgren. På återhörande, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.